Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own it. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, if you really press them down, they'd say, the reason I own this is the sucker is going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är läget med dig, Fabian?
Det är fantastiskt. Vi har ju nämligen fått ett nytt omslag på podden.
Jajamän. Det var ju på tiden, kan jag tycka. Vårt första, allra första omslag, det fotade ju faktiskt min fru som jag firar bröllopsdag med idag. Hon fotade ju faktiskt det hemma hos oss bara liksom med en mobilkamera typ, för vi visste inte riktigt vad det skulle bli av podden. Så där bytte vi ut och så höll vi på och spånade fram och tillbaka. Vi skulle ta fram något snyggt omslag. Det slutade med att vi tog någon stockbild på massa pengar, för jag tänkte, det var ju lite roligt. Men jag tror ingen förstod vad det roliga var vi ville få fram med det. Men nu har vi faktiskt kontrakterat ett proffs på det här, eller hur?
Ja, meningen var ju att vi skulle släppa ny jingel och ny bild och allting samtidigt, så det var pang på nya Market Makers. Men det blir ju inte så i verkligheten, för vi är jäkligt lata av oss.
För att Niklas inte skickar ut mejlen som han ska. Så det står helt på mig. Men vi är ändå bara en liten shoutout till Alba, som hon heter, som har gjort vårt omslag. Supersnyggt, och vi kan ju lägga en länk till hennes Instagram faktiskt också. Men du, innan vi ska hoppa igång tänkte jag, vi måste bara nämna den då. Buffett ska ju investera i Snowflake, som vi tog upp här för någon vecka sedan, som ska göra en IPO.
Ja, jag förstår inte riktigt den investeringen. Jag förstår varför folk kanske vill investera i Snowflake, men jag förstår inte varför Buffett ska investera just Snowflake, speciellt när det är IPO, det är rekordvärderingar, och framförallt finns det ju många andra bolag som kanske är mycket mer i hans liksom territorier. Jag menar, det känns ju som kanske Alphabet eller Facebook eller Amazon till och med skulle vara mycket mer, passa mycket bättre in i Berkshire än vad Snowflake skulle göra.
Jag tror faktiskt, jag hörde något om att Berkshire har lite, köpt lite Amazon faktiskt. Hur som helst, det jag tror man ska tänka på här, det är ju att det man egentligen som har hänt är att Berkshire Hathaway, alltså Buffett och Mungers stora investmentbolag, de har i alla fall redovisat att de köper in sin Snowflake. Men det är vissa saker man ska tänka på. Dels det är Berkshire Hathaway som gör det här, men i media rapporteras det ut som att det är Buffett som har investerat. Jag tror dock snarare att det är Ted and Todd, de här, som ska ta över det här stora imperiet när Buffett och Munger trillar av pinn. Ted & Todd är ju yngre förmågor och har ju mer tech. Det var ju bland annat de som jag förstått det som låg bakom den här Apple-investeringen som också gjorde, som har spelat ut väldigt bra. De leker ju med mycket mindre pengar i förhållande till hur stort Berkshire ändå är, och de gör lite andra typer av bets. Så jag tror knappast att det är Buffett själv som gjort den investeringen. Om man tar lite så här roliga grejer, Buffett sa ju någon gång på årsstämman att du behöver inte bry dig om börsnotering eller IPO-marknaden. Folk vinner ju på lotter varje dag. Så det var liksom hans syn på IPO, så att det är bara lotteri egentligen. Dessutom så ska man också faktiskt påpeka att över 55 år har det gått utan att man investerat i någon IPO enligt Buffett själv också. Så jag tror att det är Ted & Todd, eller det är med största sannolikhet det. Och det handlar om typ 200 eller 300 miljoner dollar, vilket såklart är otroligt mycket pengar. Men ställ det i relation till att de har över 140 miljarder dollar i cash, Berkshire Hathaway. Så det är kanske ingen jättestor grej. Sen kan jag tänka mig dock, alltså visst, de kanske gillar det här långsiktigt. Det skulle dock inte förvåna mig, eftersom USAs börsnoteringar är lite annorlunda. Det tog vi ju upp i avsnittet om Snowflake. Det vill säga att det är inga privata investerare som får signa upp sig på samma sätt som i Sverige, där man bara går in och sin nätmäklare och trycker anmäl. Utan det är ju institutionella investerare och så vidare, vilket gör att oftast så drar de här iväg väldigt, väldigt mycket på noteringsdagen, helt enkelt för att det är många som vill komma in. Så vem vet, det kan ju vara något sånt kortsiktigt. Jag kan tänka mig att det kan vara intressant att själv titta på någon sån form av trade. Jag har inte jättebra historisk track record med dem, så jag kanske ska hålla mig ifrån det, och jag ska absolut inte rekommendera någonting. Men det kan vara intressant, men då måste man verkligen vara på hugget och vara beredd liksom att köpa, och beredd på att kanske sälja ganska fort. För ofta har det dragit iväg rätt rejält faktiskt. Ska du köpa Snowflake?
Jag har faktiskt inte bestämt, men IPOs tenderar ju att vara kraftigt överprisade vid notering. Det vet ju alla om. Du vill få så bra pris som möjligt, annars finns det ju ingen anledning att notera. Det där bolaget känns ju också väldigt, väldigt hypat, vilket jag tycker är negativt. Du vill ju inte egentligen köpa ett bolag på grund av hype. Och det är väl det liksom närmaste man kan säga om det här bolaget, med tanke på hur mycket man ser som skrivs om Snowflake. Just att Berkshire Hathaway ska gå in, inte bara Berkshire Hathaway utan även Salesforce, som har ett rätt bra track record på att investera i IPOs. Då känns det som... Ja, det är svårt att bestämma, för att ja, det här bolaget kan lika gärna dra 100-200% första året. Det kan också sluta med att vi ser som andra liknande SaaS-IPOs. Kolla bara 2019, vad händer med dem? De var ju nere på mars 2020-nivåer.
Jag bara tänker på BigCommerce som noterades här för några veckor sedan, en Shopify-konkurrent. Den gick ju 200% här för mig första dagen. Och det är ju ändå mycket det här, just att det är väldigt få som får tilldelning. I USA blir det ännu mer extremt, eftersom inga retail-investerare får tilldelning, utan alla måste köpa på första handelsdagen. Det var kollat nu på Spotlight Group, som noterar sig själva på Spotlight. Det vill säga marknaden noterar sig på sin egen marknad. I och för sig är det inte konstigt att Nasdaq är noterade på Nasdaq. Den steg ju upp över 40% tror jag någonting på IPO-dagen, trots att väldigt många, vad jag har sett i alla fall, har inte ens varit så intresserade av att teckna den liksom, och ändå blir det superövertecknat och så vidare. Mm. Vi såg Readly nu ska börja handlas imorgon tror jag. Vi spelar ju en tisdag den 15 september ska tilläggas. Det börjar handlas imorgon tror jag, och vart det också övertecknar extremt mycket. Sen bara någon dag innan erbjudandet stängde, ja, då kom det ut att två av deras största tre kunder hoppar av och drar tillbaka allt sitt material på det. Det är ju en tidningsprenumerationstjänst. Men vi får se, håll koll på Snowflake i alla fall. Jag vet faktiskt inte datumet när den ska börja handlas, men det kommer ju bli väldigt intressant. Och ska man göra något där, så är det ju antingen att försöka vara in väldigt tidigt, alternativt vänta in någon eventuell dipp då och köpa in sig bolaget när det ser lite mer rimligt värderat ut.
Ja, eller så är en buy and hold investor och köper oavsett värdering. För värdering finns inte på dagens marknad.
Nej, och vi ska återkomma lite grann till det där med värdering och multiplar och vad som driver avkastning för. Jag har grottat ner mig här i AltaFox Capitals stora rapport om vad som gör en bagger, eller vad som gör en bra överpresterad aktie. Sen efter det så ska vi prata gaming idag faktiskt. Vi kommer prata Nintendo och vi kommer prata Endor, alltså de som tillverkar med Fnatic racingrattarna och så vidare.
Man skulle kunna säga att vi kommer prata om Nintendo.
Mm, snyggt. Jag tror att det kommer bli ett kul avsnitt. Finns risk att det blir ganska långt, men vi får väl hoppa igång här så att det inte blir allt för långt. Och vi har som vanligt en liten disclaimer.
Ingen rådgivning eller rekommendation sker i den här podcasten. Vi har sagt det förut, men vi säger det igen. Vi berättar bara om vår egna process och hur vi tänker. Gör alltid din egen analys.
Yes, AltaFox Capital. Det är ju en liten fond i USA som har blivit ganska uppmärksamma tycker jag i Sverige på senaste. Bland annat för att man gick ut med analyser på både Enlabs och Evolution Gaming, som man bägge har lång positioner i. Det hade då i alla fall, jag ska inte svära på att de kanske har det fortfarande idag. Det är en intressant faktiskt liten fond som egentligen försöker hitta möjligheter i lite mindre bolag, ofta på lite annorlunda marknader inom citationstecken, då, i alla fall för amerikanare. De gjorde så här i somras, eftersom vi hade corona och folk inte fick lika mycket sommarjobb och internships och så vidare, så valde de att öppna upp fler positioner än vanligt. Så de tog in ett gäng sommarjobbare som de lät jobba på distans, och de här fick då göra en studie som nu har resulterat i en 645 sidor lång rapport med namnet The Making of a Multibagger. Vill du förklara vad en bagger är för någonting?
Ja, en bagger är ett någonting man kallar någon som köper Tesla.
Nej, det är en bagholder.
Det är en bagholder. Fel typ av bagger. Nej, men en multibagger kommer ju från då Peter Lynch, att du köper någonting som går flera 100%, och du kommer ju ur baseballen, som ni har fått lära er om ni lyssnar på vårt sommaravsnitt om just Peter Lynch. Det mest notoriska är så kallade 10-bagger, där man går 10 gånger pengarna.
Ja, men precis. Man har haft en ganska enkel idé egentligen. Man har låtit de här sommarjobbarna analysera de bäst presterande aktierna senaste 5 åren för att försöka hitta någon form av samband mellan dem. Se vad är det egentligen som gör att en aktie går riktigt, riktigt bra. Och vi kommer förstås inte återge alla 645 sidor, för då blir det här en rätt lång ljudbok. Men några intressanta grejer tänkte jag ta i alla fall. Och det är faktiskt inte egentligen så farligt. Det är 645 sidor som sagt, men 625 av dem är individuella bolagsanalyser. De är väldigt, väldigt intressanta. De går igenom vad man har missat i bolaget, vad som hänt, hur mycket multipel expansion, hur mycket tillväxt och så vidare. Massvis med intressanta saker och vad de tror om bolagen framåt. Och det är massvis med roliga svenska bolag. Vi har Genovis, vi har Fortnox och massvis med annat. Så det tycker jag man ska glo igenom. Men sagt, det är egentligen bara 20 sidor av, av den här bibeln som är då liksom slutsatsen av studien. Och det var det vi tänkte gå igenom. Totalt har man gått igenom 104 bolag. Man fick 530 i sin screening och man har valt 104 av dem av någon arbiträr anledning. Och så har man räknat ut och så sagt hur stor del av avkastningen kommer från multipel expansion respektive tillväxt i fundamenta. Man har valt EBITDA som måttet för det. Och så försöker man avgöra då egentligen varför var bolaget undervärderat, om det nu var det, och varför var det opopulärt för 5 år sedan. Vad är det liksom som har förändrats? Man har exkluderat sektorerna energi, finans och materials. Tittar man på vilka sektorer som främst tycks innehålla sådana här överpresterande aktier, vilket tror du leder där?
Jag tror att det är...
Kan det vara tech eller?
Va? Nej.
Det är så enkelt. Tech är det som har absolut dominerat det här egentligen. Men även healthcare är väldigt stort. Jag gissar på att det är mycket medicinteknik och så som räknas in också. Fördelen med tekniksektorn som man lyfter fram, och det är något vi tjatat länge, länge om i den här podden, det är att man ofta har höga marginaler och skalbara affärsmodeller. Det här hänger i och för sig ihop. Ofta kan man dessutom gå globalt kanske med de här verksamheterna. Så det är ju intressanta bolag. Något som är riktigt intressant är att majoriteten av de här bolagen som man har plockat fram hittas faktiskt i Västeuropa. Det skulle man inte kunna tro. Man tror ju att det är Nordamerika som är den stora liksom, vinnaren. Men det är faktiskt Västeuropa man hittar de bästa casen kanske. Hela 56% av bolagen man har plockat fram är faktiskt från Västeuropa jämfört med Nordamerika som bara står för 33%. Och kanske är det så att vi har ju färre intressanta bolag. Det tycker jag i alla fall, speciellt om det kommer till tech och sådär. Men anledningen till att de europeiska bolagen går väldigt, väldigt bra när de väl är fina liksom högtillväxtbolag, det är väl just för att de är underanalyserade, de kanske också har fått lägre multiplar. Det känns som på Nasdaq så är det många bolag som bara av slentrian får väldigt höga orimliga multiplar för att de finns på Nasdaq.
Framförallt är det högre likviditet på amerikanska börsen än europeiska börser, så det blir naturligt.
Ja, men precis, det är världens största kapitalmarknad. Det betyder också att det är den mest analyserade marknaden och så vidare, så folk kommer hitta till de här bolagen. Det är fler du slåss med helt enkelt. Något som är riktigt kul för oss i Sverige, vi har ju lägre courtage förstås på svenska aktier, och Sverige står för hela 12% av de här bolagen man har vaskat fram. Norge står för 8%, Danmark runt 4-5%, så totalt 25% av bolagen finns i Norden. Det är jäkligt coolt. Jämför som sagt med USA som står för knappt 30%. Det är inte illa pinkat.
Nej, ta det dansk jävlar. Ja. Fan, inte lika bra som vi är.
Finnarna är tyvärr inte med alls på listan.
Nej, det förstår jag.
men Sverige lyfts fram väldigt många gånger som högintressant, och det är faktiskt väldigt kul. Även Australien, UK, Tyskland, Norge lyfter man upp som intressanta, just för att de är överrepresenterade sett till hur stor del av kapitalmarknaden de faktiskt utgör. Bästa börserna har man plockat ut också, det vill säga de börser som har flest av de här bolagen, är just Nasdaq förstås då, engelska AIM, men sen är det faktiskt OMX också, alltså svenska börsen. Nasdaq är ju låg, liksom, som sagt, ingen förvånad över. Drygt 20% av bolagen hittar man där. Engelska AIM står för drygt 13%. Den är rätt intressant, den listan, av flera skäl. Delvis är den lite speciell med sina regler. Men inte minst har vi sett några riktigt heta så här, AIM to Nasdaq-case senaste året. GAN, som vi tog upp i podden, var ju listade på AIM, men listades om till Nasdaq och pang, fick en högre multipel och gått flera 100%. Renalytics AI, liknande typ av case. Och nu även MaxSight, som man kan kolla in kanske, som kan bli intressant. Och det handlar liksom case om att det är multipel expansion i det här listbytet, för att fler helt plötsligt exponeras för det. Men så här, vi ska stolta lite över Stockholmsbörsen, som står för över 12% av de här bolagen. Nu till det intressanta då, vad driver egentligen utvecklingen av de här bolagen? Tror du att det är fundamenta eller tror du att det är multipel expansion enbart?
Jag skulle gissa på att det är fundamenta som driver det.
Ja, fundamenta har lite, lite högre grader här, men det är nästan 50-50 faktiskt.
Sjukt.
Så det handlar alltså om att hitta bolag som både växer fundamentalt men också köps till en låg multipel. Och vi ska återkomma lite till det, för det handlar faktiskt inte bara om låga multiplar, utan handlar ofta om att multiplarna bara ökar och ökar med tid trots att de var höga från början. Omsättningstillväxten under de här 5 åren var 113% om man tittar på medianen. EBITDA-tillväxten ungefär liknande 137%. Man har ett CAGR då, så på runt 15-50% på omsättning och EBITDA, blir lite beroende på hur man tittar och hur stor del av bolagen man tittar på. Så det är liksom en hel del tillväxt, men det är också vissa som inte haft någon jätteextrem tillväxt, utan köpt sitt bra pris och sen bara tuggar de på med 10-20% per år stadigt. Och får man den stabiliteten i tillväxt, det är ju väldigt, väldigt intressant. Det tycker jag är värt väldigt mycket. Det är det som är så häftigt med de här medicinteknikbolagen vi har här i Norden, som faktiskt levererar bara kvartal efter kvartal, så bara växer och växer. Fortnox är också typiskt exempel på det, som har sån otrolig stabilitet i tillväxten, vilket är väldigt, väldigt imponerande. Sen kan vi titta på var tillväxten kommer ifrån, och det handlar såklart om att det är organisk tillväxt, man släpper nya transformativa produkter och så vidare. Vi har även några coronavinnare och så. Men över hälften av bolagen nämner faktiskt förvärv som en central del för att uppnå sin tillväxt, så det är väldigt, väldigt stort. Över 90% av bolagen för mig gjorde ändå någon form av större förvärv också som man lyfter fram.
Det tror jag folk kanske underskattar med tanke på hur stor till exempel Embracer är på svenska marknaden, men jag menar, 80% av förvärv sägs liksom inte generera någon avkastning för förvärvarna, utan snarare tvärtom, att det är bara kapitalförstörande. Så att de hävdar att en stor del av deras tillväxt faktiskt kommer från förvärv är väldigt, väldigt intressant.
Ja, och det finns verkligen två skolor inom det där. Det är därför det är så himla intressant det med förvärv. Det finns ju den skolan som tycker att alla förvärv är bra, för förvärv liksom är bara magiska, speciellt när man får multipel expansionen, när man tar något onoterat och lägger det helt plötsligt hamnar på börsen. The Marketing Group är väl den bästa liksom scammen genom tiderna som jag har varit med om i alla fall, som ett tydligt exempel på det där, som bara handlar om att vi köper saker till 2 gånger EBITDA, och när det hamnar på börsen så ska det då värderas till 20 gånger EBITDA. Fantastisk affärsmodell så länge det funkar, men det funkar sällan särskilt länge, vilket vi har sett på den aktien som har kollapsat. Men sen finns det också de som tycker att förvärv bara är skräp liksom, för att man ska titta på organisk tillväxt, det är det viktiga. Men man kan kombinera det här, och gör man, har man, jag skulle gissa på att det är så att antingen är man en skicklig förvärvare eller så är man inte. Jag tror att antingen gör man mycket dåliga förvärv, eller så gör man mycket bra förvärv. Det är nog antingen eller. Embracer som du nämner är ett toppen exempel. Jag gillar även Instalco också väldigt mycket, som gör just förvärv, det är deras egentligen hela business. En annan jätteviktig faktor till tillväxt är att man har tydliga moats, alltså vallgrav eller någonting som en high level of entrance, så det är svårt att ta sig in på marknaden. 42% räknar man har höga barriers of entry. I princip alla hade åtminstone medelstora moats. Det är förstås väldigt svårt att definiera det, men det handlar ju om nätverkseffekter, skalfördelar, immateriella tillgångar, switching costs och så vidare. Har man en business där man är väldigt stark, så kan det växa väldigt snabbt. Det här, återigen, vi kommer tillbaka med medtechbolagen. Nu säger jag inte att det är någon köprek på dem, för de har ofta väldigt höga multiplar. Men det intressanta med dem är att de ofta liksom verkligen totalt dominerar en viss liten nisch, vilket gör att det finns egentligen ingen anledning för konkurrenter att försöka ta sig in nästan. Sen förbättrat IR nämns faktiskt ibland också, bland annat som ett av skälen till svenska Enlabs, att de har blivit en vinnare. Och vi ska komma tillbaka till det här med IR när vi pratar om Endor sen, för det här är också något väldigt stort, att vissa bolag när de är väldigt små, de kanske är på någon lite mer obskyr lista, till exempel AIM då, som är svår att handla för många, och de kanske inte ger ut sin IR på rätt sätt eller presenterar det på rätt sätt, alltså investor relations pratar vi om, kommunikation till marknaden helt enkelt, som Endor, som vi ska komma tillbaka till, som gör allting på tyska fortfarande, vilket såklart gör det mycket svårare för alla andra som inte pratar tyska. Och det är också någonting som ofta lyfts fram, att bolaget kanske börjar väldigt lite, man kanske inte har så mycket resurser att satsa på IR och så vidare, och sen växer och växer och man förbättrar det här, och det plötsligt gör att man får in analytiker, fondförvaltare, men såklart också investerare. Vi kanske ska runda av det här, ta deras 5 takeaways egentligen, så att vi får en liten slutkläm på det här.
Ja, men det kan vara jäkligt bra.
Det här är deras high level takeaways. Nummer 1, leta efter bolag med unika marknadspositioner och starka moats. Inte egentligen jättekonstigt, men som sagt, de här medtech-bolagen är ett klockrent exempel. Nummer två, man ska leta efter finansiellt sunda företag. Det här tycker jag är någonting man ska verkligen, verkligen lyfta och som vi tjatar om. Vi gillar ju lönsamma bolag. Vi tror att man kan hitta lönsamma bolag till bra eller rimliga prislappar som dessutom kan fortsätta växa. Det är allt för många som tror att börsen, att om man ska tjäna pengar på börsen så måste man hitta de små förhoppningsbolag. Man måste vara så tidig så att innan de har börjat tjäna pengar. Men det är inte så. Att gå och leta efter lönsamma bolag, finansiellt sunda företag, så kommer du ha mycket, mycket lättare för det. Det finns alltså lönsamma bra bolag som ger otrolig överkastning över tid. Nummer tre. Förvärv kan skapa tillväxt. Det gick vi igenom, inte så konstigt. Man ska inte se ner på förvärv. Man ska också dock alltid vara noga med att kontrollera vad det är för typ av förvärv. Är det värdeadderande förvärv? Men det här är en jätteviktig faktor till att de här bolagen har växt så mycket. Och nummer fyra, det här är intressant. Stirrar det inte blind på multiplar? Givetvis, det går ju aldrig att säga något annat. Givetvis är det bättre att köpa någonting billigt. Men det den här studien visar är att många av de här top performers hade faktiskt ganska höga multiplar redan från början. Det handlar sällan om att det är liksom P8 eller P15, utan snarare kanske spannet P30. Mm. Över 80% av bolagen handlades under 3 gånger sales, under 20 gånger EBITDA och under 30 gånger vinsten. Om man tittar på nästkommande 12 månader. Så absolut, multiplar spelar roll. Det är inte liksom någon P100. Men det behöver liksom inte heller vara någon helt sjukt låga multiplar. Utan ofta ser det liksom P30 eller någonting, kanske P20-30. Och sen så fortsätter de här multiplarna växa över tid. Tillsammans med att bolaget växer. Så när, desto mer man har bevisat sig, desto mer är folk villiga att betala för den vinsten. Återigen, medtech-bolagen.
Exakt, och jag tror det största nybörjarmisstaget alla gör och alla går på, det är att man tänker, nej, jag ska köpa när det faller, för då ser det attraktivt ut. Men grejen är att är det ett bra kvalitativt bolag, det kommer inte falla, det kommer sällan bli billigt. Och kollar man tillbaka historiskt, det finns jättemånga som säger, ja, men kolla IT-kraschen, Amazon föll med 85%. Ja, men det är en engångshändelse. Amazon kommer troligtvis aldrig falla 85% igen. Och när det gjorde det var det otroligt undervärderat även då.
Och i teorin så är det ju superbra såklart att köpa när den är 85%. Men frågan om man kommer våga det, och framförallt så är frågan om man orkar vänta på det. För att väntar man på nästa börskrasch så kan man få vänta väldigt länge.
Exakt. Störst sannolikhet är ju att du kommer sitta utanför resten av ditt liv och tänka, när du ska köpa Amazon 2015. Ah, men jag köper när det faller. Techbörsen är övervärderad. Och sen fortsätter det slå all time high på all time high in i 2020 som vi har sett nu.
Och vi säger såklart inte att man ska köpa saker till vilket pris som helst. Men det den här studien visar, och som vi har sett många gånger historiskt själva också på börsen, är ju som sagt att saker som är dyra fortsätter gärna ofta vara dyra. Kanske till och med blir dyrare om det är kvalitativa fina bolag. Nummer fem i alla fall, våga leta dig utanför din hemmamarknad. Den här kanske inte är så stor för oss i Sverige, det är framförallt riktat mot amerikanare. Men som sagt, det är kul att Sverige nämns ofta och är väldigt god dag i den här rapporten. Det kanske gör att lite fler investerare letar sig hit. Det ser vi nu inte minst nu när till exempel bettingmarknaden håller på att öppna upp sig, online-casino och så vidare också i USA håller på att öppna upp sig. Vilket faktiskt börjar leda lite mer och mer intresse till Evolution, Kambi och så vidare, som är stora, duktiga leverantörer från Sverige. Det är helt roligt.
Verkligen.
Och med det sagt, kanske vi ska hoppa vidare till de här bolagen som vi ska prata om idag, så får vi se om de har några rimliga multiplar och kan bli top performers längre fram.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ja, mina vänner, nu ska vi prata om en av era favoritaktier. Ja, kanske i alla fall favoritbolag, för jag vet att majoriteten som lyssnar på det här är mellan 20 och 35. Och ni har utan tvekan hört talas om Nintendo förut. Jag kan inte tänka på att en enda person som lyssnar på den här podden inte växte upp med lite Pokémon, eller Super Mario, eller Zelda. Tror jag är fel, Niklas?
Ja, jag såg faktiskt en bara häromdagen på en Discord-server som sa att de aldrig hade träffat någon som ägde ett GameCube. Så det var ju direkt block på den personen.
Det var en sjuk jävel, jag hoppas att du distanserar dig direkt.
Det gjorde jag. Nej, vi älskar Nintendo. Nintendo är ju ett otroligt företag, det ska vi förstås återkomma till. Men ja, jag vet inte, det är svårt att hitta ett företag som är mer innovativt ändå. Vilket låter konstigt med tanke på att de bara släpper Super Mario om och om igen. Men de är ändå extremt innovativa faktiskt. Superhäftigt bolag.
Ja, de har ju i stort sett kommit på, i alla fall när det kommer till hårdvaran, väldigt mycket av det som sedan sprider sig vidare som standard på många andra konsoler och på PC. Jag menar, när Wii kom som var i den här rörelsemanicken i kontrollen så att den kunde känna den här rörelsen, gyro, exakt. Inte kebaben då utan hårdvara. Jag menar, när Nintendo 64 kom var det Rumble Pack som gällde att det började liksom skaka i kontrollen. Det var också de som började med de här analoga sticksen i handkontrollen. Innan det så hade du bara en D-pad. Ja, men anledningen varför vi ska snacka Nintendo är ju för att det är jävligt hett på tapeten igen. Många fondförvaltare börjar plocka in det i portföljen. Och då kan man ju fråga sig, varför har de det? Och jag har ett ord. Vet du vad det ordet är, Niklas?
Jag ser det här i anteckningarna, men det blir kanske inte samma grej om jag säger det bara.
Tack för att du förstör spänningen. Det är ju Disney. Bullcaset, eller i alla fall en del av bullcaset i Nintendo, är att man ska kunna använda sin stora IP. Ja, de har ju IP:n som Pokémon. Det är det bästsäljande franchiset någonsin. Det är bättre än Star Wars, bättre än Marvel, allting Harry Potter. De har ju Super Mario. Det är nu liksom den åttonde bästsäljande franchisen här för mig. De har ju Zelda, Donkey Kong, Animal Crossing som vi såg nu i våras, blev en jättesuccé på Switchen. Bullcaset som sagt är att Nintendo ska kunna använda de här IP:erna för att bygga ett ekosystem likt det Disney har och allt vad det innebär. Det är alltså fler spel, du har theme parks, licensierar ut de här, du säljer merch och produkter, verkligen krämar ut så mycket pengar som möjligt. Och jag tycker att det här är öppet mål. Jag vet att många andra tycker att det här också är ett öppet mål, för att det är i stort sett det Disney positionerade sig för 10 år sedan med Marvel Cinematic Universe, och som de såklart har gjort sedan start i och med Walt Disneys dröm att starta ett stort ekosystem som feeder in i varandra. Det är till exempel därför han startade Theme Parks, var för att när barn såg filmer så visste han att han skulle kunna locka dem till sina Theme Parks eftersom de var fans av filmen, och på Theme Parksen skulle de antagligen köpa annan typ av merchandise, till exempel kläder, och det blir en typ av väldigt, väldigt stark feedback loop. Och som sagt, många anser ju nu att Nintendo är där Disney var på 2010-talet när de var i början med MCU, eller precis innan MCU drog igång, alltså Marvel Cinematic Universe. Det är alltså den här världen där alla Iron Man och Spider-Man och...
Ja, vad heter de nu, Fabian?
Det är helt sjukt när man har läst de här serietidningarna när man var liten och så kan man inte säga vad de heter.
Thor, Hulken och så vidare.
The Avengers. Men det här, man förstår ju utifrån vad som hänt med Disney att det finns extremt stora tillväxtmöjligheter här. Speciellt eftersom bolaget fortfarande är, de är ju väldigt fysiska och de har mycket att hämta från övergång till online och direct to consumer som de fortfarande inte kapitaliserat helt på. Och jag tycker om att man börjar se delvis den här disneyfieringen. Företaget har nu börjat satsa på till exempel sina första theme parks i samarbete med NBC Universal i och för sig, så de gör inte det här helt fristående.
Vilket kan vara rätt klokt i och för sig. Det är ju sällan man bara kan anlita lite folk och så ska de helt plötsligt göra en theme park hur som helst. Eller vad det är man har för planer.
Absolut, men ja, vi ska gå in på det lite senare också, men det känns inte som de går hela vägen i att få igång det här Disney-ekosystemet, i alla fall än. Utan det blir mycket, till exempel de har licensierat ut sitt brand till Lego och ska starta ett Nintendo Lego-set. Men då är det ju Lego som står för det, det ingår liksom mer i Legos ekosystem än vad det gör i Nintendos. Så man liksom avsäger sig lite av det, vilket jag tycker är lite tråkigt. Men man gör ju också nu sin första featurefilm på över 3 årtionden sedan den fruktansvärda katastrofen som var Super Mario-filmen.
Var det mot Super Mario-filmen nu då?
Den är allmänt känd som, vad är det man brukar säga? It set back video game movies for a decade. Alltså den var så pass dålig att producenter i Hollywood vill inte göra fler tv-spelsfilmer.
Ja, just Super Mario har ju lite svårt att ta sig till rörlig bild. Åtminstone om det inte är animerat. Vi ser ju det på flera spel. Även Sonic släpptes ju en film här nyligen som också ser förskräcklig ut.
Vad har du mot tjocka italienska rörmockare?
Det blir inte så snyggt på film bara. Men jag tror att det ska hålla sig. När det håller sig animerat så är det rätt schysst. Men det går att göra mycket annat. Ett ekosystem är inte bara att göra filmer, utan det är som du säger med temaparker till exempel som är jätteintressant. Förstå till exempel åka runt i en Mario Kart-radiobil eller någonting. Och även just det här med att man går mot leksaker och sådana saker. Det finns ju enorma pengar att tjäna nu.
Jag vill ju bara säga att den Sonic-filmen blev ju en hit. Det var ju nästan som ett marknadsföringsgenidrag när de släppte en trailer där Sonic var så otroligt ful att hela internet exploderade.
Sen har för mig dock att de designade ju om Sonic inför slutet
av filmen. Exakt, och då när de släppte filmen så blev det ju så att jättemånga såg filmen. Så att det blev ju en succé för dem, vilket var otroligt intressant. Och det var inte minst för att det hade varit så omtalat på internet innan. Så marknadsföringsdrag, de kanske tänkte ut det här från början. Vem vet. Men som sagt, det känns verkligen som Nintendo i alla fall är igång och bygger det här Disney-ekosystemet.
Nej, men det här med att bygga ett ekosystem likt Disney är ju en ganska bra förlag ändå, även fast Disney kommer från filmhållet och Nintendo från spelhållet. Tänk till exempel att bygga en form av Disney Plus så du skulle få tillgång till hela katalog med alla Nintendo-spel, och Zelda, Super Mario och så vidare, hur mycket egentligen som helst. Det är dessutom den typen av spel som folk är väldigt nostalgiska kring. Det är bara att kolla på när de släppte liksom om de här NES och SNES-konsolerna, så några av deras första videokonsoler släppte de ju i miniversioner som man kunde gå ut och köpa, och de sålde ju som smör, det är knappt att få tag på dem. Så jag tror att det är ett jätteintressant grepp hade det varit, lite Embracer-likt så som Embracer var när de IPO-ades i alla fall. Och man ökar ju också intäkterna på det här drastiskt då, med egentligen noll marginalkostnader. Du tar spel du redan har, okej, du måste porta dem kanske, men det är ett ganska bra sätt att bygga värde där.
Exakt, för varje ytterligare enhet såld så kostar det ingenting. Verkligen ett bra sätt att få igång deras liksom bakkatalog, eftersom den är så stor, den sträcker sig flera årtionden till skillnad mot många andra bolag. Men ett stort problem med Nintendo är att de fokuserar så hårt på sin kärnverksamhet. De vågar inte riktigt gå hela vägen ut och bredda ut sig på det sättet de behöver göra. Och en anledning är att de har så sjukt hög kvalitetskontroll, vilket gör att de till exempel släpper spel väldigt långsamt. De är jättebra på att dra ut och försena på spel så att de är perfekta när de släpps. Och det kan man tycka är skitbra som spelare. Det genererar jättemycket värde för kunden såklart, för de får ju spela bra spel. Men som aktieägare är det ju extremt irriterande, för det gör ju att det inte kommer ut så många spel så ofta.
Alltså det där håller jag inte riktigt med om, för att det blir ju precis paradoxgrejen egentligen. Att man pratar ju mycket om paradox, deras värde är att de har så trogna kunder som verkligen vill spela de här spelen när de kommer. Och det är ändå som Nintendo, att med Nintendo förväntar man, vet att det alltid är en viss kvalitet, vilket är en stor anledning till att man vågar chansa och köpa titlar som ibland låter helt hysteriskt dåliga. Man vågar liksom köpa de här spelen som ibland är lite konstiga och lite experiment, för man vet ju att de har gått igenom rigorös testning liksom.
Absolut, men då får man ju också tänka sig, är det lika stor uppsida potentiellt om de fortsätter vara det de är nu? För det känns att de måste ju komma med någon typ av förändring för att kunna få igång någon typ av disneyfiering, om de faktiskt vill kunna mjölka ut lite pengar till aktieägarna. Vilket de faktiskt inte gör nu, med tanke på att de har världens mest liksom bästsäljande IPs. Jag tycker att det är jätteintressant som du säger. Ja, de har jättebra, liksom jättekvalitativa spel som inte släpps ofta. Men jag tycker att det kanske dras lite långt. De släpper i stort sett bara en AAA-titel per konsol, per titel. Alltså per konsol, alltså Switch, Wii, Nintendo 64 kommer i stort sett ett Super Mario-spel. Kollar på till exempel Super Smash Brothers som är enormt populärt fortfarande. Extremt stort spel. Det tävlas i Super Smash och allting. Det har bara släppts 5 spel sedan 1999. Vilket jag tycker är en extremt missed opportunity. Jag tror många aktieägare hade nog inte haft några problem alls med lite Disney eller Activision pump. Då hade man ju sett ett Super Smash Bros. Liksom varje år.
Med ny roster med de senaste spelarna.
Ja, men exakt.
Likt FIFA.
Så jag tror att det finns ett mellanting där mellan att vara liksom en Call of Duty där du pumpar ut varje år och där du pumpar ut 5 på 20 år.
Och de skulle ju lätt kunna inkorporera lite DLC eller saker man köper i spelen och så. Jag vet inte, det kanske skulle få folk bli förbannade, men det skulle också ge annars incitament till att lägga in många karaktärer i Super Smash Brothers, som vi tar det som ett exempel, så folk skulle se, men som har känt att vi kan inte utveckla alla karaktärer för det kostar pengar. Ja, men släpp några karaktärer mot betalning då, att folk får köpa en viss spelare och så vidare. Det, man kan ta det där också till remasters. Alltså, de har inte riktigt heller kapitaliserat på den biten att ta fram gamla spel och remastera dem, men alltså porta dem till nya konsoler, som till exempel Embracer har varit väldigt duktiga på. Det är egentligen bara sett en enda remake, och det var på Legend of Zelda Link's Awakening. Så där finns också mycket värde, och återigen, det kommer tillbaka till det här med att tänk att ha en Disney Plus eller Nintendo Plus prenumeration där du får tillgång till hela katalogen mer eller mindre. Det hade varit otroligt häftigt. Jag hade gärna köpt en konsol där jag kunde spela Super Mario 3 och så vidare tillbaka.
Exakt, och jag tror faktiskt att det är ett problem, om man vill säga det. Om man, kolla inte då ur spelsynvinkel utan ur aktieägarsynvinkel, i alla fall för mig. Och problemet är att de gör ett nytt spel när de har en tillräckligt bra idé. Kvalle går verkligen över vinst alla dagar i veckan för dem. Och jag tror att det kan vara ett problem, speciellt när du ska jämföra med till exempel Disneys MCU. De började med typ en film om året, och nya planer är att de ska lägga på 4 filmer och 2 till 3 serier om året 2022. Det som är intressant är ju att det är väldigt många som säger men det blir för mycket superhjältefilmer. Men det visar ju sig att det här är inte sant. Publiken har ju inte blivit mättad på samma sätt som man har trott att de ska bli.
Nej, och det jag kan tänka mig kanske det handlar om egentligen, det är väl att det handlar ju om att skapa tillväxten internt i bolaget. Alltså att rekrytera folk för det här och hitta nyckelpersoner som kan driva det här. För du kan ju inte gå från en film per år till 4 filmer per år på bara en enda regissör. Liksom, utan du måste ju anlita väldigt mycket folk som hjälps åt och håller ihop det här. Och det är väl kanske där egentligen Nintendo har ett problem, kan jag gissa. Att man inte har personer som driver det här. Eller man har inte tillräckligt många personer som driver på utvecklingen helt enkelt. Utan man har några få viktiga som är de stora spelstjärnorna.
Liksom. Ja, om man vill kalla hög kvalitet ett problem. Men det blir ju liksom...
Nej, men det jag menar är att man skulle kunna kanske hålla en högre release-takt med bibehållen kvalitet. Men då krävs det att det är fler personer som jobbar med det.
Absolut. Sen, någonting som faktiskt är ett jättestort problem enligt mig. Och det har ju mycket med att de vill utveckla in-house. De vill utveckla för sina egna konsoler och så vidare. Det är att de har varit väldigt långsamma att utveckla till mobil. Det här är ju självklart för jättemånga andra spelbolag. Mobilspel står idag för 50% av spelmarknaden, står för 2/3 av tillväxten. Och så kollar du på konsoler, det står för 30% av marknaden, men den har haft platt tillväxt de senaste 10 åren. Så det är verkligen mobil, det är där du ska vara. Och det som jag tycker är konstigt är att Nintendo har gjort jättestora satsningar på handhållna konsoler. Jag menar, alla ägde en Game Boy när de var små. Men de har inte alls satsat fullt ut på mobil, fastän det hade varit superpopulärt och känns verkligen som en extremt stor missed opportunity. Jag känner till exempel jättemånga som har någon gång laddat ner en portad version av Pokémon till mobilen.
Det har jag gjort också.
Exakt, jag har också gjort det. Och jag tycker verkligen det här påminner om privatserverar och WoW Classic. När publiken i stort sett, de ville ha någonting, och det var liksom originalversionen av World of Warcraft, men Blizzard vill inte ge det här för att de ansåg att det inte var rätt sak att göra då. Det tog hur många år som helst för Blizzard att inse att vi har faktiskt potentiella kunder för original WoW, eller WoW Classic som det sedan kallades. Och när det väl släpptes 15 år senare från originalsläppet så blev det en dundersuccé. Det är fortfarande jättemånga människor som spelar det. Och jag tror det är samma sak kan hända för Nintendo om de faktiskt vågar bredda sig lite till en annan konsol, till just mobil, släpp era gamla Gameboy-spel till mobilen. Det är, för mig känns det som en no-brainer.
Ja, det där håller jag helt med om. Och det har väl dock ett litet problem att man vill gärna producera in-house, som det ser ut, till sina egna konsoler framförallt. Man tjänar ju pengar på konsolerna. det är lite kul för nu sitter säkert någon lyssnare och skriker men Pokémon Go då? Och det är lite roligt med Pokémon Go just för att när det släpptes vart så en enorm succé så var det ju många som började fråga efter Nintendo-aktien. Vilket gjorde till exempel att Avanza då la ut en tracker som man kunde köpa Nintendo nu på Avanza. Så det är jättesmidigt för annars är den ju noterad i Japan. Men det intressanta där det är att det var ju inte de som utvecklade egentligen. Det var ju återigen att man licenserade ut Pokémon och till då Niantic heter de. Pokémon Go drog in 3 miljarder dollar. Jag vet inte exakt hur mycket som gick till Nintendo men det var en ganska liten del av det faktiskt. Utan majoriteten tog Niantic som inte gick att handla på börsen. Och det är ju synd för att just det här innovativa och roliga som Nintendo gör det går ju nog att göra på mobil. Det finns ju väldigt mycket möjlighet på mobil om de hade vågat. Jag såg till exempel nu senast att de ska släppa ett nytt Mario Kart där man har fysiska leksaker med små webbkameror i och så kommer man kunna styra dem här och titta på kameran och så kör man då i sin lägenhet där man lägger ut, eller sitt boende ska jag säga, alla bor inte lägenhet, där man lägger ut bana inomhus då helt enkelt som de här bilarna kan köra i. Så de kan hitta på mycket roliga grejer.
Exakt, men problemet tycker jag att det blir väldigt nischat om man vill nå en stor publik. Det blir en inträdesbarriär som nya andra spel som till exempel Fortnite och typ Minecraft inte har som är free to play. Men hoppar vi tillbaka till mobilspel, jag vet att folk kommer säga men de har haft stora succéer. Ja, det är sant, de har till exempel haft Super Mario Run. Det är faktiskt en av tidernas mest nedladdade mobila spel. 700 miljoner nedladdningar. Men det drog endast in 75 miljoner dollar på 4 år. Det måste alltså vara det måste vara den app som monetariseras sämst någonsin. De drog in så ofantligt lite pengar på en sån dundersuccé att jag undrar verkligen, vad håller ni på med?
Och det men var väl för att, om inte jag minns fel, jag har faktiskt inte spelat det så mycket, men jag för mig att det var ett spel som kostade att få spela. Så de hade en engångsavgift. Men sen hade man ju inte några återkommande intäkter i själva spelet. Så minns jag det i alla fall.
Exakt, men Nintendo har en tradition av att minska hur mycket kunden har möjlighet att betala. De vill inte att kunden ska liksom betala för mycket för att spela deras spel. Vilket låter bra i teorin, men är rätt förrädiskt för ett potentiellt mobilföretag. Jag menar, 50% av omsättning i mobilspel kommer från 0,4% av spelarbasen. Det som kallas för valar, eller whales. Det är samma sak som i bitcoin. Det är liksom, majoriteten av pengarna kommer från några få personer. Sen har de givetvis några titlar som har presterat bättre. De har Fire Emblem som drog in 700 miljoner dollar. Men det var en väldigt lokal hit. Det var Japan, det var hett. Sen har ju också en rätt tråkig trend nu i corona att 5 av 6 av Nintendos mobilspel har sett fallande intäkter year on year. Vilket jag tycker är helt what? Vad är det som händer? Å andra sidan har de sett en jättestor boom i Switch. Så vi tar ut varandra lite där. Men jag tycker ändå fan, mobilspelen, det är där de har så mycket möjlighet. De har så mycket möjligheter där. Men som du säger med Pokémon Go och Niantic, jätteintressant med Nintendo är att mobilspel där de är mindre aktiva eller engagerade presterar mycket bättre än när de engagerade utvecklar dem själva. Och typexempel som säger är ju Pokémon Go. Och de är ju passiv ägare i Niantic. Men de var inte med och faktiskt utvecklade det. Men som sagt, förutom några enstaka hits så har ju inte mobil varit någon succé. De satte faktiskt ett mål på en omsättning på 1 miljard för 2017, alltså årsomsättning. De nådde livstidsintäkter på 1 miljard i januari 2020. Så det var en jäkligt stor miss. Då hade något fått sparken om det var analytiker där. Ja, och så vi pratade lite om Switch och med all rätt för Nintendos bread and butter är ju fortfarande deras hårdvara, deras konsoler. Och som sagt, de släpper gärna inte saker utanför den egna plattformen. Och det leder såklart till att kvaliteten är hög och många Nintendo-spel, de dominerar ju de här topplistorna över bästa spel någonsin. Men hårdvara, det är dyrt att producera, det har låga marginaler, dessutom som vi sa innan, det begränsar mängden potentiella spelare. Tänk mängden spelare som gärna hade köpt till exempel ett Super Mario-spel, men som inte är villiga att lägga ut för en Switch. Jag missförstår mig inte liksom. Switch, superstor hit, speciellt nu i corona, men det begränsar fortfarande potentiella spelare. Och jag tror också att Nintendos konsoler begränsar ännu mer än vad till exempel Xbox eller PlayStation tror jag vet att det gör det. För att Xbox och PlayStation har en mycket bredare bibliotek än vad Nintendo någonsin har på någon av sina konsoler. Och inte bara det, Switch äter ju också upp till exempel deras egna handhållna försäljning. Men that's for another day, another story. Sen ska man inte glömma heller att varannan konsol som Nintendo släpper, ja, den brukar ju floppa. GameCube, Wii U till exempel. Och det här påverkar all spelförsäljning för den generationen som kommer. Och en stor del av bullkriset då, förutom disneyfieringen, är att de här konsolerna, nu när Switch blir en sån mega hit, ska bli mer standardiserade, så att bolaget påverkas mindre cykliskt, har en mer sekulär tillväxt med recurring revenues, expanderade marginaler och minskande kapitalintensitet när bolaget skiftar mot det digitala. Och man kan ju verkligen hoppas att liksom management blir mer aktieägarvänligt och inser att till exempel TV, att DLC, prenumerationstjänster, att det är framtiden. Nintendo har ju gått lite från att vara liksom storspelskapare, liksom the big kid on the block, till att bli mer nischspel. Jag menar, det är ju bara att gå till valfri unge ute på stan, fråga dem om de lirar Minecraft eller Fortnite, eller om de lirar Mario och Zelda. Och majoriteten hade antagligen sagt att de lirar Minecraft och Fortnite. Och jag tycker verkligen att det är någonting man ska ta till sig. Det är ett skifte i tiden. Nintendo nu är inte samma sak som Nintendo då. Och man får inte glömma det. Men hoppar vi snabbt in på siffrorna. Senaste kvartalet växte omsättningen 108% year on year. Bruttomarginalen ligger på strax under 60%. Jäkligt bra för ett hårdvarubolag, säljer fortfarande konsoler. Vinstmarginal på 23%. Och de har ju en utdelning på 1,8%. Vilket för alla utdelningsjägare, oj oj oj, utdelningscase. Men som sagt, kvartalet var ju dopat av covid, men det är skönt att det visar liksom lite kraft i bolaget. Dessutom en väldigt intressant sak är att om man drar bort cash och investering så kan bolaget handlas för endast 13 gånger vinsten. Det visar lite på en begränsad nedsättning, speciellt när den potentiella uppsidan är så stor om man kommer igång med IP-ekosystemet.
Det känns ju nämligen också lite som att vinsten är begränsad också. Att man tror inte att det kommer sjunka jättemycket vinst. Man har ju haft ändå en ganska fin historik på så sätt att man borde kunna upprätthålla det. Sen är frågan om man kan ha någon tillväxt framåt eller inte. Men till 13 gånger vinsten så är det ganska billigt. Det ska ju bara tilläggas att här får man ju kika på lite andra sidor än vårt älskade börsdata. För att där finns ju Nintendo ADR. Men där är ju siffrorna lite märkliga, kan jag tycka. Där står det att det är P/E 0,3 till exempel. Och det stämmer ju inte riktigt.
Exakt. Men saken jag ska ta med er nu är att bolaget har cirka 12 miljarder dollar i cash. Stort ägande i bland annat The Pokémon Company, alltså de som äger Pokémon. De har stort ägande i Niantic, eller ett litet ägande i Niantic, som är det här AR-företaget som skapar Pokémon Go. Och de har massvis andra investeringar som du får med dig på köpet när du köper Nintendo. Och de har ju faktiskt också lyckats i sin kamp att äntligen göra en digital reform. Och Nintendo säljer ju i år faktiskt fler spel digitalt än fysiskt. Digitala försäljningar står nu för 56% av omsättningen, vilket är upp från 38% för ett år sedan. Och det här är ju givetvis extremt attraktivt för marginalerna. Rörelseresultatet är upp 400% för kvartalet, just på grund av tillväxten i digitala sales. Så det är ju inte otroligt att den här övergången mot digitalt kommer fortsätta in i nästa år. Och att man kan säga kanske 75% digital försäljning de kommande åren. Och kanske till och med 100% i en avlägsen framtid. Men som sagt, väldigt, väldigt viktigt att komma ihåg. Nintendo inte är samma bolag nu som det var på 80, 90 och tidigt 2000-tal. Då det var det stora tv-spelsbolaget där allting hände. Det är egentligen ett mycket mer nischat bolag nu. Det är inte samma bakom bolaget, tycker jag i alla fall. Men även fast Nintendo verkligen har missat skiftet mot online och missat skiftet mot mobil och management inte alls är särskilt aktieägarvänliga, i alla fall historiskt sett, när det kommer till att till exempel mjölka IP, så tycker jag inte att man ska räkna bort Nintendo. Man ska inte räkna bort Nintendo bara för att det inte är samma sak som det en gång har varit. Jag menar, det var inte länge sedan både Microsoft och Apple ansågs vara helt ute i spelet. Det var 2013 för Microsoft och vad var det, typ 2015-2016?
Det är väl varje år för Apple?
Ja, så är det. Men det var ju verkligen när Apple låg på P12 eller vad. Då kan man ju säga att folk hade inte höga tankar om Apple. Man tänkte att de här jättarna, fan, det är ju farfar, jag håller på att dö liksom. Och samtidigt så genererar de sjukt mycket cash, låg multiple, så var det begränsad risk. Men uppsidan var inte riktigt självklar. Microsoft hade inte helt skiftat över till SaaS. Det var liksom före molnet blev en het grej. Men sen dess, eftersom de har lyckats då med uppsidan samtidigt som det var en väldigt begränsad nedsida, så har ju både Microsoft och Apple blivit multibaggers, trots att de redan var tokstora bolag. Och det är någonting jag tycker man ska ta med sig med Nintendo. Även fast det är annorlunda, även fast uppsidan inte är riktigt självklar, så är det inte över för Nintendos sida.
Avslutningsvis kan jag ju snabbt nämna att Nintendo är ju enkelt att handla via till exempel Avanza om man trackar. Jag vet faktiskt inte hur det ser ut på Nordnet, jag vet inte hur det ser ut på Diro och så vidare. Men på Avanza är det väldigt enkelt, det kan finnas på andra ställen också om man är intresserad av det. Äger du några aktier i Nintendo?
Jag gör faktiskt inte det, för man kan bara äga en tracker på Avanza.
Du gillar the real deal.
The real deal!
Det är därför du har en crypto wallet och inte någon jäkla bitcoin tracker.
Nej, Skatteverket, det där var ett skämt.
Vi hoppar vidare till en riktig bagger. Jag har inte heller några aktier i Nintendo för övrigt. Vi hoppar vidare till en riktig bagger som faktiskt är med också på den här listan från Alta Fox Capital. Som den näst bäst presterande aktien på hela listan de tog med. Över 8000% avkastning har man fått i Endor de senaste 5 åren. Men om vi börjar från början. Det Endor gör egentligen, den stora businessen är ju Fanatec. Man äger ett märke som heter Fanatec som gör bilrattar, pedaler, styrspakar, bilstolar och så vidare. Allting som hör till racingspel.
Du ska inte förknippas med då e-sportslaget Fanatec.
Nej, det är faktiskt en bra förtydligande. Fanatec stavas det här. Racingspel som sagt, man brukar också prata om simracing. Det är ändå en liten finare variant där. Då är det liksom mer att man simulerar racing på ett lite mer seriöst sätt. Men det funkar såklart att använda dem även till racingspel. Direkt kanske någon tänker att, men vänta, det finns ju många som gör det här. Vi har Logitech till exempel som är stora. De gör ju även webbkameror och massa andra saker. Men de gör ju faktiskt också spelrattar och så vidare. Och även Thrustmaster såklart som är väldigt kända. Tyckte det var roligt, Fabian, 15 år. Nej, men Thrustmaster är också väldigt stor i de här. Men det som skiljer dem från Fanatec är att Fanatec ligger i high-end-segmentet, alltså premium-segmentet. Helt annan prisbild. De billigaste rattarna när du går in på Thrustmaster och Logitech är ju kanske inte ens en tredjedel av vad liksom entry-nivån är på Endor. Endor har en helt annan typ av kvalitet på sina prylar också. De är även modulbaserade så du kan bygga ihop olika grejer. Du kan ha en viss styrlåda till en viss ratt och plocka det där fram och tillbaka som du vill. Men också exklusiva samarbete med Porsche, Formula 1, BMW, NASCAR och så vidare. Något som var väldigt intressant nu var ju under corona till exempel. Vi ska återkomma till det att bolaget är väldigt dopat av corona. Just för att ja, men även bilsport och så ställdes in till mångt och mycket. Och då gick många över till att köra racing-simulatorer istället och streama det. Så var det e-sports-business av det plötsligt. Och då använder man förstås Fanatec-grejer för det är det enda som har den typen av kvalitet. Att det kan jämföras med en riktig bil faktiskt.
Är det riktigt häftigt när man såg all den här sporten under corona bara gå över till e-sport?
Ja, det var coolt faktiskt. Och just för bilar och så, det är klart att det är något annat när det är på riktigt. Men det kommer så extremt nära bilsimulatorer och racing-spel är väldigt, väldigt långt fram. Det ska också tilläggas då förstås, de här samarbetena gör ju också att många går ju ändå gång på den grejen. Det är en prylsport och man kan då köpa en ratt som det står Porsche på. Du kan köpa en ratt som det står BMW på eller vad du gillar för någonting. Som sagt, high-end, de dominerar totalt den marknaden. De har över 80%, mer än 80% av den marknaden, så de är i princip ensamma där. Vi kan ju dock nämna det bara eftersom jag tog upp de här bolagen. Logitech är noterat, spegelnoterat på Nasdaq. Det är egentligen ett bolag från Schweiz från början, men som sagt, spegelnoterat på Nasdaq. Men som sagt, då får du ju också mösswebbkameror massa annat också i det här som de säljer. Thrustmaster är lite mer renodlat play. Då noterade vi ett bolag som heter Guillemot. Franska börsen, lite mer renodlat som sagt. Vi får väl lägga någon länk här till det i avsnittsbeskrivningen för att jag kan ju slakta det väl uttalet på det namnet. Fanatec då, det är grundat på 90-talet i Tyskland. VD och grundare äger fortfarande över 40% av bolaget, vilket är intressant. Han lyfts upp väldigt mycket i den Alta Fox Capital-rapporten som en väldigt engagerad och duktig ledare. Man var i princip först på marknaden för att ta fram jättemycket saker. Du nämnde ju det här på Nintendo med att de hade Rumble Packs Nintendo 64 som man köpte till kontrollen så den kunde skaka. Det är ju då standard i alla spelkontroller. Fanatec tror jag var först med det för skak och det som heter Force Feedback heter det egentligen i racingvärlden. Det vill säga att när du vrider på ratten och kör på något gupp eller något så liksom tar ratten emot för att hålla på och sladdar och så, så att du känner liksom bilen i ratten. Det är ju det som man saknar när man spelar med en vanlig kontroll. Corona som sagt har dopat det rejält. Det gick ju verkligen över till e-sport och då är det Fanatec som gäller i princip om det ska göras på riktigt hög nivå. Racingspel, om man går och tittar på den biten, står idag för 6-7% av konsolspel. Borde ge då några miljarder dollar i storlek. Fanatec idag omsätter 80-100 miljoner. Det är inte så konstigt med tanke på att det är ju bara en liten del som spiller över till Fanatec. När folk köper racingspel för miljarder dollar, ja, så kommer också en del att köpa rattar. Det intressanta med Fanatec är att många lägger ju mer och mer pengar på gamingutrustning. Vi har ju sett att det här med gamingstolar till exempel, det fanns ju knappt för några år sedan. Nu har alla stolar för tusentals kronor som ser ut som racingstolar för övrigt. Man köper möss och tangentbord och massor med utrustning och streamutrustning och dubbla skärmar och 34 tums liksom curved LCD-skärmar och alltihop vad det nu är.
Jag kommer ihåg, back in the day så fick jag sitta på en köksstol med en snodd mus från min datorsal.
Ja, du fick sitta på en stol ändå. Jag satt på golvet i en skollåda under sjön. Nej, men
jävla ungar.
Nej, men folk lägger helt enkelt mer pengar på det, och det har ju mycket med att göra att den äldre generationen, alltså äldre än vår generation, spelar inte så mycket konsolspel, utan det är ju vår generation, kanske några år äldre så, är ju de första som verkligen spelade väldigt, väldigt mycket spel. De börjar nu växa upp, får inkomster och så vidare och börjar köpa grejer. Och det här kommer bara växa och växa. Andelen av befolkningen som spelar spel växer hela tiden och kommer göra det kanske 40-50 år till innan det då antagligen planar ut. Men det betyder att folk köper dyra grejer, det är mycket prylsport och så vidare, och då vill man ju sagt och säga, man kanske börjar med någon enklare ratt för man inte lägga för mycket pengar på det, men man uppgraderar och uppgraderar, så många hamnar till slut i Fnatic. Oavsett hur många som väljer att uppgradera till det här, så ska man ändå tänka på det, men det här är inte ett stort bolag, det är fortfarande en form av microcap, och det gör att man behöver fortfarande bara en bråkdel av alla som kör racingspel och racingsimulatorer för att fortsätta växa enligt det base case på 20-30% per år som jag kommer komma till. Och jag har svårt att se hur det här skulle minska egentligen. Som sagt, så därav att ett base case ligger där någonstans på 20-30%. Västeuropa och Nordamerika är stora marknaderna. Kina, som är enormt stor, har man inte alls idag, så det är en väldigt intressant sak att titta på framåt. Och det handlar helt enkelt om att man inte har kapacitet att kunna ta sig till fler marknader just nu för att man är väldigt överbelamrade. Men en risk man kan ta upp förstås, det är väl det här med, och varför inte konkurrenterna bara gör det här istället. Det är inte riktigt så enkelt att kopiera det här som man tror. Framförallt så är det också lite märkesport förstås. Fnatic har en annan position som märke. Men sen är det också en jätteliten nisch där. Så det är ändå ett superlitet bolag i mångt och mycket. Så att jag ser inte heller någon anledning till varför de här jättarna som Sony eller någon skulle liksom gå in och försöka ta över det här området. Snarare gör ju då det ändå till någon form av uppköpskandidat om man nu tror att folk skulle vilja få in det här området. Jag tror att det är bättre att köpa Fnatic-märket än att försöka liksom konkurrera ut det. Aktien är listad i München, så det är telefonorder som gäller idag tyvärr. Man får ringa in och lägga en order. All IR ligger på tyska, så rapporter och presentationer och så vidare, allting är på tyska, vilket jag var inne på här tidigare. Lyckligtvis finns ju börsdata till vår räddning, så alla siffror och så vidare finns på börsdata. Och vi har förstås också Google Translate, som vi har varit inne på mycket när vi pratade om polska bolag förut. Man får köra in hela årsredovisningen och sånt i Google Translate och spotta ut en pdf som är översatt, så går det att läsa det här. Och vi kanske ska hoppa in på några siffror. Man har haft ett CAGR, alltså omsättningen har i snitt växt per år med 40% pre-corona. Så det är liksom deras bas som de har haft ganska många år tillbaks. Det är en otrolig tillväxt, skulle jag vilja påpeka, med tanke på att den är så stabil också. Och det här är väl lite av problemet med att de har just hårdvara. Det är svårare att skala upp det, det är ingen digital affärsmodell. Och det har man sett under corona, man har helt enkelt inte kunnat kapitalisera på hela potentialen, vilket faktiskt är en liten brist i bolaget. De växer snabbare än marknaden. Konkurrenterna står typ stilla, medan Fnatic växer, så det är ett märke som expanderar. Går vi tillbaka lite till omsättningen, så 40% har man i CAGR, men kollar vi 2019 växte man hela 70% year over year. I januari nu 2020 ligger man plus 60% year over year. Och det var alltså pre-corona. Under corona har man växt mycket, mycket snabbare för att man helt plötsligt har maxat sin kapacitet verkligen. Man tror att de ska göra kanske 80 miljoner euro i omsättning år 2020. 100 miljoner prognostiserar man fram till 2021, säger vd. Jag tror att de kommer slå det målet, men det är det bolaget själva sagt. Och man tror också, är ganska övertygad, att om några år så kommer vi leverera 200 miljoner i euro i omsättning. Och det kan man då ställa i relation till börsvärdet som idag är 240 miljoner euro. Så PS3, alltså tre gånger omsättningen på 2020 års förväntade resultat, 2,4 på 2021. Tittar man på EV sales så är det likvärdigt då. Det är många som gillar EV sales mer än price sales. Men nettoskulden är ganska liten på runt 10%. Det som är intressant här är förstås marginalerna egentligen. Vad kan man kräma ut ur den här omsättningen? De är rätt bra ändå för att vara hårdvara. Det är inte några Nintendo-nivåer, men Nintendo säljer också väldigt mycket spel digitalt.
Framförallt är att de har lyckats gå över mer till digitalisering och hjälpt enormt mycket. Vilket jag gissar att ändå inte kan göra på samma sätt.
Nej, och det är ändå, även om det inte är helt digitalt, så är det fortfarande så när du säljer ett tv-spel även på skiva så är det också ganska billigt. Det kostar inget att tillverka den här skivan, utan det är spelutvecklingen som tar tid. Man har bruttomarginal på 46%, vinstmarginal på 9% ungefär. Det är normalt sett ganska dålig liksom, marginal på hårdvaror, men jag skulle vilja påstå att man ändå har lite mer premiemarginal här. Och man har framförallt också egen försäljning online, vilket också höjer marginal lite grann. Och sen så, vad jag har hört i alla fall, så är det rätt mycket fixed cost här, så att marginalerna borde kunna expandera lite grann, men jag tror inte man ska hoppas på någon 70% eller så, som i vissa SaaS-bolag.
Det var två svåra ord att säga på svenska, fasta kostnader. Fan, det kommer få ännu mer skit för vår svengelska.
Ja, jag ber om ursäkt för det. Det var bättre det än att jag tog det på tyska i alla fall.
Fastisch kostisch.
Ja, men om man gör lite enkla kalkyler här bara. Vinstmarginal på 9%, det skulle ge ett P33 på årets förväntade vinst då. Eller på årets förväntade omsättning ska jag säga. P27 skulle man ha 2021. Så det här är liksom inte superbilligt. Men det är P30 för en business som jag tror i base case borde vara 20-30% tillväxt per år. Men historiskt ligger på 40%. Då får du ett ganska trevligt PEG-tal. Om vi går tillbaka till det här Altafox delen, de tror att det här kommer vara en high performer längre fram också, för att, just för att det är microcap och de fortsätter växa och så vidare. Men tittar man på deras multiplar där, så ligger det ju i intervallet, det ligger ändå under PE30. Men det är förstås inte riktigt samma deal som det var bara för egentligen vid årsskiftet. Aktien stod vi på 35 euro vid årsskiftet, alltså nu till 2020. Idag står den på 124, så man får 200% avkastning bara sedan årsskiftet. Så såklart att har man inte riktigt samma läge då, inte samma margin of safety i alla fall, eller säkerhetsmarginal på svenska. Jag tycker fortfarande att det är ett hyfsat pris, men det är inte alls samma form av kap som det var förut. Så det är väl det som är tråkigt, man har inte riktigt som sagt samma säkerhetsmarginal. Jag nämnde ju det, AltaFox Capital lyfter upp att man har haft 8000% avkastning i det här bolaget. Av det kommer faktiskt bara, inom citationstecken, 550% från tillväxten i bolaget, medan hela 7600% kommer från multiplexpansion. Det säger dock någonting om hur billigt det var förut. Nu har folk börjat hitta till det lite grann. Men som sagt, det är fortfarande ett väldigt litet bolag sett i börsvärde. Det är fortfarande listat på en liten lista, bara liksom, skulle dra över all IR och köra den på engelska stället, lyfta till en annan lista, så tror jag bara där så skulle det bli väldigt, väldigt intressant. Men det är inte liksom en del av base caset, för det är ingenting man egentligen har kommunicerat någonting om. Det är snarare en option framåt, precis som marginalexpansion och en högre tillväxt än 23%. Men jag tycker ändå att det är ett ganska intressant bolag, och jag äger lite aktier i det här bolaget också.
Ja, det är ett tokintressant bolag tycker jag. Jag äger inga aktier, ska jag sägas. Men jag tycker verkligen att man ska inte missunda företag med den här typen av liksom marknadsledande position inom dataspelsvärlden. Jag vill ju liksom minnas att på min tid då var det Razer musar, så en helt annan sak såklart, men alla skulle ha det, och det gjorde ju att de var marknadsledare på sitt område på samma sätt som Endor är just nu. Och jag tycker väl att jag ser det här på väldigt många olika områden, oavsett om det är innan mjukvara eller hårdvara, är att har du etablerat dig själv så får du ett väldigt dedikerat fanbase. Och just när det kommer till dataspel så finns det ju många som vill vara med i det fanbaset. Och det tror jag är väldigt positivt för Endor.
Ja, det tycker jag ändå. Man ska inte sticka under stol med att det är klart att det går att kopiera dess produkter på sikt om man verkligen lägger manken till. Men det är som sagt frågan vem som vill göra det när det är så liten nischmarknad, då är det bättre att köpa bolag kanske. Samtidigt tycker jag dock inte att man ska glömma att det är ändå någonting annat än bara liksom, ja, men datormöss eller tangentbord eller enkla rattar. Det här är väldigt högpresterande liksom, eller high performance system.
Absolut.
Men som sagt, det tråkiga med aktien är ju att det finns inte riktigt någon margin of safety. Jag skulle säga att det kanske är rimligt värderat, till och med lite billigt tycker jag då. Men det var som sagt väldigt mycket billigare bara för typ ett halvår sedan. Och det är lite tråkigt. Det jag vill säga helt enkelt är att det inte är riktigt lika mycket öppet mål som det kanske var för ett tag sedan.
Men fortfarande intressant. Och med det sagt så kanske det här avsnittet kommer till sitt ändord.
Glöm inte att inget hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter i våra egna eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar förknippar med risk och sker under eget ansvar. Lägg det inte på oss om ni förlorar alla era pengar igen.
Igen också.
Jag vet att ni har gjort det. Ni har spänkt portföljen minst 3 gånger om ni lyssnar på den här podden. Om ni har gjort det, kontakta oss på podcast@marketmakers.se och skicka screenshots, så kommer vi lägga upp det på Twitter och skratta åt er. Eller på Twitter @marketmakerspod. Lämna gärna en recension på iTunes. Men sist, men absolut inte minst, vad vill vi säga Niklas?
Akta er för någonting som heter Mind Capital, och vi hörs igen om en vecka.